Hej allesammans! Idag är det den 22 augusti 2020 och jag är fortfarande kvar i Santiago. Det har gått ganska många avsnitt sedan vi började med att förklara vilket datum det var. Men idag så fyller det faktiskt en funktion att nämna vilket datum det är. För att idag för 8 år sedan, den 22 augusti 2012, så gick min pappa bort. Och alla de här dagarna därefter, alla de 22 augusti sedan det datumet, så kan jag nog mer eller mindre exakt säga vad jag har gjort, var jag har varit, vem jag har umgåtts med. Och är det någonting som också har varit signifikant för de här dagarna, så är det att jag fram till förra året alltid gick till en kyrka och tände ett ljus. Och det här ljuset har blivit tänt på många ställen i världen. Det har blivit tänt i Lissabon, det har blivit tänt i Barcelona, det har blivit tänt i Tsavtet, i Kroatien. Och idag hade jag önskat att jag skulle få tända ett ljus i Santiago. Men komiskt nog, jag är inte religiös och jag är inte kristen, men min mamma brukade alltid formulera kyrkan som ett vardagsrum. En plats där alla kan samlas. Och där alla kan umgås. Och det är nog lite den inställningen jag har haft till kyrkor också. Men grejen är att just nu befinner vi oss i ett katolskt land. Så att kyrkorna har ju mer eller mindre varit stängda sedan Estallido Social bröt ut. Det vill säga alla manifestationer. För att kyrkorna gick man hårt åt på här i katolska kyrkorna. Vilket har gjort att de flesta kyrkorna fortfarande är... Alltså det är stora staket runt kyrkorna. Och... Så även idag. Men den här dagen, den har varit speciell. Den har inte påmint om de andra dagarna. För tidigare har jag ofta känt så mycket sorg under den 22 augusti. Jag har känt sorg, jag har känt saknad, jag har känt längtan. Jag har ofta gråtit. Och många av de här stunderna jag spenderat i kyrkan har varit genom samtal med pappa. Det har varit tårar, det har varit känslor. Men egentligen förra året så... förändrades det, för jag insåg att det inte längre fanns en sorg, utan det fanns bara saknad kvar. Och jag vill hävda att det är en stor skillnad mellan sorg och saknad. Att jag sörjer inte längre min pappa, men jag saknar honom väldigt mycket. Men jag förklarade för Mario igår att imorgon vill jag verkligen att vi har en, stund för oss, att vi går ut och vi hittar på någonting, att jag vill fira den här dagen. Minnas pappa, känna hans närvaro och alla de här sakerna. Så egentligen så Mario och Hanna började planera någon form av aktivitetsdag idag. Vilket av en av grejerna var att vi skulle åka upp till Los Dominicos. Som är en liten by där det finns massa hantverk. Jag har faktiskt inte varit där. Mario har förklarat det för mig och jag skulle verkligen vilja åka dit. Men som följd av coronan så var ju det stängt. Och lika så alla butiker där man eventuellt skulle sälja blommor som Mario gick ut och letade efter i en timme idag. Jag visste inte om att han var ute och letade efter blommor, så han kom hem tomhänt. Så det blev inget drama, det blev inget problem. Men sen där uppe i Valley Los Dominicos, som ligger en bit bortanför där vi bor och inte in mot stan till, utan upp mot Vitacura, mot Las Condes. Så jag frågade mamma, kan vi inte åka in till stan? Jag skulle jättegärna vilja gå runt där och se om något är öppet. Om inte annat bara för promenera i stan nu, det är inte längre i karantän, för vi har inte varit där. Och Mario lite lätt besviken, så här, ja jo men det kan vi absolut göra, men det blir bra. Och det första som händer när vi kommer in på tunnelbanan är att Mario köper en cola som fullständigt exploderar i tunnelbanan, så det sprutar kola över hela Mario, över hela mig, över hela golvet, över hela sätena. Och sen tittar han på mig och säger, är det här var fan inte min dag. Det är verkligen, nej. Och jag är lite lätt bekymrad att det skulle bli stökigt och problematiskt, blev lite ledsen och lite bekymmersam. Och sen slutar de att vi båda två bara sitter och skrattar och säger, ja fast det här är ju också väldigt typiskt oss. Varje gång vi försöker göra någonting romantiskt med varandra eller någonting fint med varandra, så slutar det med att man tappar något glas och det blir något explosion av något slag, eller man lockas slå huvudet i en kant, eller man ska slå på någon musik som blir avbruten av en horribel reklam. Så där funkar hela våran liksom romantiska samexistens, vilket har blivit signifikant för vår relation och så även nu. Så det slutar med att både Mario och jag och Mario börjar gapskratta när Mario sitter där med sina beige shorts och cola bokstavligt talat över hela skrevet, över hela låren, över hela golvet. Mario, som den gentleman han är, tar av sig tröjan och börjar torka golvet med sin tröja. Jag frågar, vad i hela världen håller du på med? Måste du bete dig så där? Och det Mario svarade, ja, jag tänker inte vara orsak till att någon gamling ramlar här och bryter lårbenshalsen eller dör. Jag fick omedelbart göra en reträtt, klappa honom på axeln och kinden och säga, nej, du har helt rätt. Så det slutade med att vi ändå kunde skratta åt det här, inte fullt så lyckade morgonen ur någon form av, vad ska man säga, ett önsketänkande. Men jag kommer komma ihåg den här dagen betydligt mycket mer än jag kommer komma ihåg andra dagar. Just för att den kanske inte gick exakt som man hade planerat. Oh, ursäkta. Och därefter åkte vi in till stan. Har haft en fantastisk promenad. Och jag fick till och med även gå förbi en liten kyrka. Förvisso fullständigt igenbommad. Men att bara få stå utanför den där kyrkan och titta upp på den där kyrkklockan. Och tänka tillbaka på de kyrkklockorna jag har sett genom året på just det här datumet. Sen finns det också en annan grej som jag mycket tänker på med pappa. Och det är att han var en extremt osentimental person. Vilket var egentligen själva räddningen under tiden han var sjuk. Han dog i en sjukdom som hette MSA. Som i folkmun, eller om man ska säga, brukar kallas för Parkinson plus. Och för ett otränat öga så ser det ungefär ut som ALS. Alltså det slutar med att man blir förlamad. Om jag kommer ihåg det rätt så är det att egentligen synapserna i hjärnan slutar fungera, vilket så småningom resulterar i att kroppen slutar fungera. En fruktansvärt hemsk sjukdom. Men jag kommer ihåg med pappa att han alltid var så himla osentimental i allt. När hans liksom bästa vän gick bort så sa han, ja, men det är livet, det är jävla trist, men det är så det är. Och jag har lärt mig så himla mycket av den där inställningen, att även om jag är betydligt mer känslosamt och sentimentalt lagd, så kan jag ofta minnas pappa och tänka på det där att nej. Och av den anledningen kan det också finnas något syfte med att inte längre gå och tända ett ljus i kyrkan. För jag kan höra pappas, inte skratt, men jag kan höra hans, nej, nu får det väl räcka Ebba, nu har det gått 8 år, nu kan du inte sitta här och sörja, nu får du hitta på någonting roligare istället. Ja, han var från Stockholm. Och det är verkligen så där det är, att varje gång det korsar en tanke, en sorgsen tanke, så slår det mig lika fort att den som hade tröstat mig bäst är den personen det gäller. För han var så osentimental. Och en av de stora lärdomarna jag fick av pappa under tiden han var sjuk, det var en fullständig självisklöshet. Han var väldigt, väldigt osjälvisk. Och jag kommer ihåg när vi var i vår sommarstuga för sista gången och han satt i rullstol och han bad mig, jag bara, kan du köra runt mig liksom en sista gång här? Och när han sa en sista gång så insåg vi båda två att det handlade inte om en sista gång för sommaren, det handlade inte om en sista gång för den här vändan, utan det var en sista gång. För han visste att han skulle dö och det visste jag också. Och så kommer jag ihåg när jag började köra så gick det väldigt trögt och pappa lite försiktigt säger, Ebba. Och jag säger, vad konstigt, det går inte att trycka. Och sen fortsätter jag pressa på. Och där han till slut, Ebba, vänta lite. Kan du lyfta upp mina fötter? Och sen när jag går framför rullstolen så visar jag att pappa har fortfarande fötterna kvar i marken och han kunde inte lyfta upp dem till fotpedalerna. Vilket gjorde att jag mer eller mindre körde ju över hans fötter. När han satt där i rullstolen. Och jag kommer ihåg att jag frågade pappa vid det där tillfället. Men pappa, hur är det möjligt att du inte blir arg på mig? Jag känner mig dum i huvudet att inte jag kan räkna ut det här. Alltså tittade han på mig och sa, ja men vad tjänar det till att bli arg? Jag vet ju att du inte ville någonting illa. Och det där är nog en av de sakerna som jag har tagit med mig sen dess. Det var för övrigt 6 juni 2012 på pappas födelsedag. 8 juni, förlåt. Och jag har burit med mig det där sedan dess. Att alltid lyssna på den goda intentionen och alltid lyssna på människans välvilja i saker, även om det går åt skogen. Att man verkligen ser till att lyssna på, ja men, se till att lyssna på kontentan, lyssna på vad det är man vill mena och ingenting annat. Och jag, nej, det har varit en, den här dagen, klockan är nu 8:30 på kvällen. Det har inte varit som mina andra dagar den 22 augusti. Men det har varit en absolut fantastisk dag. Så det har varit väldigt, väldigt fint. Och nu tänker jag faktiskt bjuda in Mario i det här samtalet också. Nu har jag haft min inledande tal om pappa. Och kanske känt lite närvaro av honom. Att han är stolt och glad över att jag sitter här i Chile på den platsen där han en gång var. Vilket faktiskt också är en av anledningarna till att jag hamnade i Chile. Pappa tyckte om det här landet och min mamma alltid älskat det här landet. Och nu är jag här, 30 år gammal. Hej Mario! Välkommen!
Hej darling!
Hur är det med dig då?
Det är lugnt. Det är lugnt. Dagen gick inte exakt som jag trodde. Men vi räddar upp det nu. Med det sagt, så fort jag satte mig så sprack min byxa. Så den här dagen stannade inte upp.
Det var så oerhört roligt. Jag hade suttit och spelat in här. Jag hade gjort ett annat försök med att spela in och det började om tekniska krångligheter. Och sen kommer Mario ut och jag hade diskuterat igenom ungefär vad som hade hänt den här dagen. Och det första som händer när Mario sätter sig är att man hör och hela byxorna spricker precis i skrevet.
Yeah, it's one of those days. Alltså det är upp och ner. Men, you know, maybe it makes sense. Kanske bosätt och skratta åt mig lite. Alltså, jo, du får vara med min flicka, men du ska fan snubbla i fram. Idag är det bara en man i ens liv, det är jag. Ska veta din plats.
Det här är inte omöjligt. Hur är det med dig annars, Mario? Nu har det gått någon vecka sedan vi spelade in. Hur känner du? Vad tänker du? Vad är du i livet just nu?
Well, thanks. Det är inte ofta jag får den där frågan. Bra, positivt, bättre. De här tiderna har varit så upp och ner. Har hänt så himla mycket. På gott, men jag snackade med Pato i morse. Det verkar som att det hände så mycket. Och vår relation har varit så intensiv. Och vi har liksom gått in i det. Det är nästan som att vi nästan utmanar oss själva hela tiden. Och hur kan vi gå med personlig utveckling och träning och bara så det man kan gå lite lost, man kan känna inte igen sig själv lite, man, allting som rör omkring en, allt man tänker, allt man pratar om är så annorlunda än vad man brukar göra att man kan känna att man förlorar sig själv lite grann, och jag har känt lite sådär, men jag börjar vända på det och börjar uppskatta vem jag håller på att förvandlas till. Och jag sa ju det till dig för att det kändes som att jag höll på att begrava mig själv lite grann. Vilket jag sa med lite med ledsamhet. Liksom. Jag kände att det var lite synd. Men nu börjar jag verkligen uppskatta vem jag håller på att bli. Och det är tack vare dig såklart. Tack vare revolutionen här på gatorna. Chile, Sverige, min historia.
Karantänen.
Karantänen, pandemi, coronatider. Du vet, människan bara blir tvingad att utvecklas, mogna, uppskatta det tidlösa som en bortgången förälder. Eller föräldrar, den äldre generationen, den yngre generationen. Det är liksom, jag sa alltid fram emot att ha barn någon dag, för jag var verkligen trött på att bara tänka på mig själv. Jag var trött på att, liksom, att jag skulle vara huvudpersonen i min film, Alfa och Omega, det börjar sluta med mig och allting är sådär. Och jag trodde att lösningen på det var att ha barn. På sätt och vis. Eller ta sig an någon. Eller liksom stafettpinnen ner till nästa. Liksom. Men jag känner att allt det här som hänt i världen har bara liksom kickat igång människan. Och bara påmint om att historia skrivs av folk som oss. Det är de vuxna som har ansvaret. Och jag vet inte. Jag har lite mer klarhet över vad... I alla fall hur jag vill leva mitt liv i åren som kommer. Så det har gett mig ett stort lugn. Så på det sättet mår jag bra. Thank you. Hur mår du?
Jo, nej, men det stormar upp och ner. Men jag tyckte det var intressant det du sa med... Jag tyckte det var intressant det där du sa med att barn, att man är less på att ta hand om sig själv. Det där var faktiskt en grej som jag och mamma pratade om. Och det var väl lite med skämt mellan raderna som hon sa det. Men när hon sa att Ebba, ibland undrar jag om människans typ intellekt slår ut sig själv. Det var inte ordagrant, men mer eller mindre det hon menar. Att det finns en ålder där vi är liksom programmerade att vi ska vara föräldrar, det vill säga inte bry oss om sig själva. Och om man inte går igenom det, alltså om man inte, vad man väljer av olika anledningar, att inte skaffa barn eller inte vill ha barn, så kommer man behöva trilskas med ganska mycket idéer om vem man är. Men så fort dagen kommer när en unge, när du har en unge i famn, då försvinner alla de där problemen. Eller det var det mamma i alla
Ja,
fall,
förstår jag.
det var så hon formulerade det när hon berättade att ja, men hon visste inte riktigt vad hon ville ta vägen i livet. Hon bodde i Malmö och hon hade träffat väldigt mycket musiker och sannolikt, förlåt att jag outar dig nu mamma, men sannolikt mycket passion och det här med musik och konst
Ja,
och alla
absolut.
de här sakerna.
Bohemen.
Ja, men bohemer. Och sen träffade hon pappa som var en civilingenjör från Stockholm. Betydligt mycket lugnare.
Lite äldre också.
Ja, 13 år äldre. Och när de träffades så var väl mamma lite lagom förtjust i början tror jag. Men det blev så lugnt med honom omkring. Och sen när barnen kom då sa hon att ut alla mina problem bara försvann ut genom fönstret. Liksom allting man trodde hade brytt sig om med kroppen och med smink och med frisyr och med alla de här sakerna blev så oerhört oviktiga så fort barnen kom.
Fan, i mitt fall, Claudia, hon skyllde alltid på, själv, på mig och min syrra. Hela livet, bara att det var vårt fel att hon hade gått upp i vikt.
Faktum är att min mormor gjorde samma sak med mamma. Så hon sa ju alltid till mamma och min moster och morbror att ja, men det var ert fel att jag gick upp i vikt. Så mamma bestämde sig faktiskt för att inte bli så. Så efter att jag hade fötts så gick mamma med i Viktväktarna och såg till att gå ner i vikt. Allting hon hade gått ner sedan innan vi föddes. Men kanske enligt många en aning neurotiskt. Men jag kan verkligen se poängen i det. För när man tittar på bilder på mamma och pappa, men faktiskt framförallt mamma när vi är små, hon är så lycklig. Hon är så snygg, hon är så vacker. Och har tre små barn i famnen som hon både ammar och springer omkring med. Och hon ser bara ut som solstrålen själv. Om hon inte hade gjort den här ansträngningen för sig själv, så tror jag inte hon hade varit lika lycklig. För att det finns kanske fortfarande en liten del av en själv. En relation försvinner ju inte bara för att man får barn. Utan den liksom passion, attraktion, alla de sakerna är såklart att de fortfarande finns kvar. Men att de blir mindre viktiga. Men hon sa det, jag ska inte göra som min mormor. Hon var som en liten förekom sig själv. Nej, jag ska inte gå, liksom, ja, jag kommer gå upp i vikt när jag föder barn, men det ska inte bli deras. Liksom. Hon hade redan genomlevt det.
Jo, no, absolut. Man får inte släppa sig själv. Jag tror man kommer in till den här världen naken, och lämnar världen naken. Så det är smart att alltid ha en sorts, vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad var min uppväxt? Vad har jag lärt mig? Vem vill jag vara? Och skydda det där. Och inte försvinna. För sen kan man rättfärdiga depressioner och allt möjligt destruktivt beteende just på grund av barnen och utmaningarna som kom och gått upp i vikt och allt sånt här. Och det är just för att man har kanske släppt den där lilla biten.
Jo, men det tror jag också. Att jag tror att det är så himla viktigt att se till att vara på en plats där man är tillfreds. Inte om nödvändigtvis lycklig, men tillfreds. När du tittar dig själv i spegeln på morgonen så ser du en representabel bild av dig själv. Vem vill jag vara? Vad vill jag förmedla? Stämmer det överens med det jag ser i spegeln?
Extremt viktigt, för ärligt talat, vi snackar om det här idag. Jag tror att vår generation är den mest daltade generationen i världshistorien, ännu mer än millennials. För innan dess så var föräldrar, de kom från gamla skolan, många fick stryk som barn, min morsa fick mycket stryk som barn. Och de ville ju skydda oss. Och så hade vi TV och eventuellt dataapparater och MSN och Lunarstorm, alla de här grejerna som gjorde att Minst du inte ute och härjar i krogarna. Och kommer inte dö i en barroom fight. Kommer inte få en kniv. Liksom det, den här kidsen, de är skyddade. Och vi satt och kollade på Cartoon Network och lekte med leksaker. Hade Barbies och vet vi, kalla kriget gick över. Så det var lite mer konsumera. Lite, det var inte så mycket ideologi och kämpa för rättvisa. Det var mer bara se till att man fick ett hem. Sen kom den här nya generationen och vi har ju alltid kritiserat millennials, men jag börjar inse nu att millennials, de har varit ute till vargarna. Jag menar, jag var ju skyddad från våldsfilmer, för mycket sex, svordomar. Du vet, man, det skulle vara lite etikett, barn är barn, och så se till att barnet får vara barn. Kidsen idag, de, vid 12 års ålder så har de redan tagit en tugga i massa saker som vi fick vänta tills vi var typ 25. Sex och porr har aldrig varit så lättillgängligt i hela världshistorien. Våld, YouTube, all information. Vilket jag känner liksom att coronatider och just att vi är 30 och runt vår ålder. Det är som att vi bara fick en spark i ändan av att yeah, det här med den Forever 15 och alla de här idéerna, ni kan bara droppa det. För det finns pandemier, det finns riktiga verkliga problem och det är dags att bli vuxna. Som jag har sett vuxna när jag växte upp. För jag menar, när jag växte upp var det bara exilerade vänster latinamerikaner som hängde och snackade politik och drack rom och spelade domino. Och det enda man pratade om var tunga grejer, politik och skämt. Men det var ingen barnslighet. Det kom sen.
Och inte så mycket väder och vind och små...
Det kom senare, när farsan blev äldre och vi byggde en liten kultur i Sverige. Farsan, för mig, då var det väldigt typiskt oss att bara göra. Istället för att prata tunga grejer så blev det jäkla massa skitsnack. Och våra familjer träffade bara en massa skratt och alkohol. Men det kom en punkt där jag var tvungen att backa, för jag bara tänkte det. Jag blir inte stimulerad här alls. Jag menar, hur många gånger kan vi dra samma skämt och dricka samma drinkar? Och det är så här, det blir bara så här... Jag tror att tiderna kräver av oss att vi bara liksom, nej, nu är det vår tur. Nu ska vi se till att vi förtjänar våra föräldrars efternamn. Är du med?
Det jag tycker är intressant med, jag har inte alls tänkt på det. Du nämnde det tidigare idag, att vi, du och jag, vår generation är den mest skyddade generationen genom tiderna. Det där är jätteintressant. För jag tror verkligen att det är så. För jag har tänkt att de som kommer nu är ännu mer daltade med. Och ännu mer, ja, på sätt och vis. Jag tror att rent fysiskt så är generationen som kommer nu mycket mer daltad med än vår generation. Det vill säga att om det sker ett... Ja, du har minnen från skolgården att det var slagsmål. Och liksom ganska rå mentalitet på högstadiet. Och det där är ju som bortblås nu. Absolut finns det problem fortfarande. Men det jag menar är att det är en helt annan kultur idag. Det är en helt annan pedagogik. Ja. Och att liksom just det här att i den fysiska bemärkelsen så är de mer skyddade. Men i det mentala så är ju ungdomarna idag sprängda med intryck från att de är ninjas.
Ja, och när du tänker på det, och man kan väl översätta det väldigt lätt. Jag känner igen mig i kidsen idag. För jag var mer som dem. Jag var inte hockeykillen. Jag tyckte inte om att vara brötig och kaxig och sådana grejer. Jag var väldigt feg och blyg och försökte vara så snäll jag bara kunde. Och vilket man blir ju mobbningsobjekt och allt möjligt skit på grund av just detsamma. Men idag är de flesta som jag var. Men bara lite mer känsliga. Det är en helt annan... Jag skulle påstå att det har att göra med teknologin. Att teknologin har blivit så sofistikerad att man kan inte vara lite halvnördig. Idag. Alla är lite halvnördiga.
Men skulle du säga att du upplever samma sak här i Chile bland ungdomarna? Eller upplever, är dina erfarenheter från Sverige?
Båda. Och hela världen. USA också. Jag tycker inte... Man kan inte... Våra modeller, och innan dess, var Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger och alla de här filmerna. Det var biceps och action och tuffa one-liners. Och innan dess så var det John Wayne som kunde vara straight up, han kunde bara slå kvinnor och vara rasistisk. Och han var och James Bond och alla de här, de var standard för vad skulle vara maskulinitet och hur man skulle bete sig och dynamiken män och kvinnor. Vi hade Arnold Schwarzenegger, det blir lite mer en överdriven version av det, lite mer färger, lite mer spektakulär.
Actionhjälte.
Ja, yeah, men du vet effekterna var over the top. Det skulle vara over the top. Det skulle vara större än life. Det skulle finnas en gitarrsolo efter varenda scen. Stjärnorna idag och känsligheten idag är så annorlunda. Jag menar, skådisarna som vinner de tyngsta priserna idag, de spelar transpersoner, till exempel in The Danish Girl. Nu går jag direkt på, vad heter han? Redmayne. Eddie Redmayne, han som spelar både The Danish Girl och in The Theory About Everything. Hjälten är Stephen Hawking. Alltså, nerd of excellence. Med fysiska bekymmer, inte helt olikt din far. Och det är där vi ser, jag ser upp till det där. Känsligheten, skörheten hos människan. Och kan ta sig igenom, det handlar inte om biceps, handlar inte om abs. Ironiskt nog så har fitnessindustrin bara blivit större och större. Men jag vill rädda det, för jag tror det är en väldigt lätt dikotomi att förstå som ungdom. Att istället för att läsa de tunga klassikerna, speciellt med internet och sånt, det blir väldigt svårt att bara sätta sig och läsa tung litteratur. Det blir lättare att förstå hur du lyfter lite vikter för att se bra ut och äta rätt. Så alla idag, ja, de är jävligt nördiga, men de är jävligt fitta. Det blir väldigt lätt att bli väldigt fysiskt vacker och stark. Så George Carlin, komikern, sa ju, i framtiden kommer vi bara ha en massa snygga, dumma människor. Han glömde teknologin, han var nog lite för gammal. För med teknologin så har du jättesnygga fitness people. Alltså du kollar ungdomarna idag, alla, det enda de bryr sig om sina selfies och gym och proteinshakes, och alla ser ut som fitness people och alla vill ha ett bra livskvalitet. Men med sidan om det så är de helt connectade med internet, vilket gör att de får en sjö av information och bra information hela tiden, inget filter, podcasts. Så du har en hel generation som funkar på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. Och som sagt, jag känner att vi daltar, för jag märkte hur vi kritiserade millennials och de här ungdomarna, de är så jäkla. Och sen bara tänkte jag, jag tror vi missar någonting. Vi börjar låta som riktigt sura, bittra, gamla människor som inte riktigt förstår vad som kommer.
Det finns ju något där skämt, och det här är ju en tragisk sanning, men tydligen så läggs det mer pengar på plastikopererade bröst än på Alzheimer-forskning. Och då finns det någon sån här, ja, 50 år kommer alla gå runt med enorma bröst men inte minnas varför. Men det värsta, det komiska, är att det finns ju någon viss typ sanning i det där ändå.
Ja, yeah, men jag tänker på det, vi snackar pengar, vi har en hjärna, vi är två tuttar. Så det, redan där så är det liksom 100% i ökning av utgifterna.
Wow, Mario. Forskning på Alzheimer. Ah, nej, men fair enough. Absolut. Rimligt.
Jag tycker plastikoperationer är absolut en överdrift. Jag tycker det är synd att det gått så långt. Men tyvärr så tror jag att den där teknologin bakom blir mer och mer sofistikerad. Mer och mer lättillgänglig. Det går hand i hand med det som kommer. För vi håller på att connecta oss med teknologin på ett sätt att vi kan ha liksom, man kan ha antenner och grejer som hjälper dig att höra. Det finns massa, ja, yeah, det finns, alltså vi kommer bli cyborgs. Vi är redan cyborgs. Mobilen är som ett extra organ. Vi har en lever, vi har en mjälte, vi har lungor. Sen har vi en mobil som kan söka varenda information vi vill ha inom en sekunds tid. Vi har telefon, vi har,
som kan svara på om det är fel på våran lunga, lever, hjärta eller lill två.
Och i allt det där, att sätta på implantat eller vilja förändra din fysik, det blir inte lika befängt som det var för kanske 20-30 år sedan. När jag minns att vi har alltid ringaktat plastikoperationer. Sen, för jag var uppväxt i en hipsterhem där alla skulle vara hippies och så naturliga som bara möjligt och vettiga och whatever. Tiderna förändrar allt sånt där. Vi verkligen öppnar upp oss till inte bara plastikoperationer, men utöver en massa andra möjligheter av vad vi kan göra med våra liv och våra kroppar och teknologin.
Ja, men det var ju som du pratade om bara för några dagar sedan, om Att du tror att det har aldrig varit lättare att lära sig nya språk.
Ja.
Och det där har jag inte alls tänkt på, men det där är ju verkligen, det där är ju sant. Att tidigare, innan internet kom, så fanns möjligheten att söka dig till en skola, att gå och handla böcker själv, alternativt att flytta till platsen där du kan prata språket. Men det är så himla intressant att nu så finns all den här informationen i en pryl som är liksom 5 x 10 cm stor. Du kan lära dig ett helt språk genom telefonen.
Ja, det fina kanske är ju att det har aldrig varit så effektivt som att bara åka till ett land och bara anpassa sig och få lära sig. Du har inget val. Men idag har du lärare, tutors, online tutors, YouTube-konton, apps, filmer. Allting är så lättillgängligt. Innan hade du behövt gå till kanske hyra en film och fråga om de har kanske en fransk film så du får liksom höra det. Eller det i skolan som inte heller var liksom det mest effektiva sättet. Jag menar, man lärde sig men det gick slött, det gick långsamt, man var oengagerad. Vet, alla de här sakerna. Så och så med allting. Jag menar, ignorans idag är ett val. It really is. Och lösningen är ju att utbilda sig. Jag tror inte man får, jag tror människan får ta ett stort steg framåt där och vi måste hjälpa våra bröder och systrar att vi alla får en viss ny grund. Jag sa det här i Chile för många chilenare har väldigt lätt att kritisera Chile. För chilenarna, det finns många olika idéer och det finns mycket fattigdom och elände vilket skapar destruktiva beteenden, mycket kriminalitet, fara, giftiga saker. Så du vet, chilenarna har väldigt lätt att bara, chilenarna är så här. Chilenarna är, och jag citerar dem, vi är ju apor. Vi är fucking neandertals. Vi är ingenting. Vi är skit. Jag har hört chilenarna prata så här om chilenarna. Och alla de här idéerna måste man bara kasta bort och liksom bara, nej nej. Även om det må varit så, det får inte vara så längre. Om du ser en idiotisk attityd, och ta tillfället i akt och försöka connecta och visa och prata rätt saker och liksom låta de goda idéerna ta över. Och låt människorna förstå att teknologin är här för att hjälpa oss. Och teknologin är här för att rädda oss. Så det är bara liksom passa på tiderna. Klaga inte så himla mycket. Ta mer initiativ. Njut. Njut av att vara en människa med intelligens, med initiativ, som kan lära sig saker och ting, som kan växa, som kan blomstra, som kan,
Som har råd, tid, energi och möjlighet att utvecklas. För det är verkligen inte alla som har det. Jag tänker på, det var så himla fint i morse, för du gick ut och tränade tidigt. Och sen satte jag mig och jag skrev ut en lång artikel på Facebook häromdagen när, ja, egentligen så var det väl en overload i mig själv som behövde komma ut genom skriftform. Där jag förklarade långt och över hur min situation i Chile ser ut. Och om ni vill läsa den så finns den på Facebook. Men det var så fint, för jag vaknade upp i morse av att det var två personer som hade kontaktat mig, och varav den ena ville ha med mig i ett radioprogram och den andra i en organisation och prata om just de här sakerna som vi egentligen pratar om här med podcasten. Så jag satt med datorn tidigt i morse och sen får jag ett litet meddelande plinga till i min telefon. Det står Ebba, estás despierta? Då var det Jenny som frågade, och hon och jag har en så himla fin morgonrutin, och det här är en så här fantastisk grej med att bo i kollektiv. För att Jenny har, sen jag flyttade in hit, för jag var det 8 månader sedan nu, hon har bara varit inne på rummet med Inna. Hon har, jag, just så pass att jag har hört hennes röst. Och sen, det är lite som vi pratade om innan, så här, men att, jag menar, du har utvecklats jättemycket och att coronan är ju en anledning till att man behöver gå in i sig själv och alla de här sakerna. Och det är så uppenbart att hon har gjort det. Och hon har utvecklats så mycket. Så från att vara den här jättetysta, försiktiga personen som ingen kände eller visste vem det var, så har det vuxit fram en sån varm, rolig, snäll, rar, fin människa. Liksom från ingenstans. Och hennes och min morgonrutin nu har ju blivit att vi tar varsin energidricka och sitter och pratar skit på morgonen. Hon smygröker, hennes kille vet inte om att hon röker. Under tiden jag inte har något snus så sitter jag också med en cigg i handen. Och det här, ja, nidbilden över en white trash-person från Sverige förvisso, men yes, I'm there. Och vi har haft det så himla, vi hade en fantastisk, alltså, konversation i morse, och där vi pratade i typ 1,5 timme. om situationen i Chile, om coronan, om livet och om hur man ser på olika saker. Och Jenny är verkligen en av de här personerna som kanske nog har förändrats. Samtalet med henne är nog det som har förändrat mig mest, för hon är mest chilenska här.
Absolut.
Skulle man kunna säga.
Absolut. Absolut, för Ignacio Pato, de är från Chian, vilket ändå är liksom mer landet, vilket är mer skyddat, och de växte upp sedan i en kondominium som var liksom inhägnad område som var väldigt säkert. Deras morsa är engelska lärarinna, så de båda liksom uppväxt, män, det är också en grej. Men män, de pratar engelska, de fick båda utbildning, en är psykolog, en är sjukgymnast. Gabi, som är Patricios flickvän, hon är väldigt häftig och tuff. Hon är liten med mycket krut i henne.
Vilket, lilla my.
Ja, yeah, vilket gör att hon bryter många trender av vad som förväntas av en kvinna här. Chilensk kvinna. I alla fall i det gamla Chile. Vi håller på att förändra det nu, precis i den här stunden. Men, och Jenny, när hon kom in, hon var den klassiska chilenskan. Hon var liksom Ignacios skugga. Och de hade liksom den dynamiken också. De första 6 månaderna när Jenny var i våra liv, när vi hade en träff tillsammans, vi såg inte henne. För varje gång vi träffade så såg man bara Ignacios rygg som täckte henne. För de pratade, de bara hängde de två. Även om vi alla hängde och det var en grillning, så var det bara de två. Väldigt överbeskyddande. Och sen när vi började bo här tillsammans, så gick, eftersom att du och jag var så himla svenska av oss, så blev de alla väldigt chilenska av sig. Så då började
initial.
Yes. Och jag köpte det inte för 5 öre, för jag känner dem allihop. Så jag trodde inte på det här. Det här var bara en konstig kulturkrock reaktion av att, jaha, ni ska göra er grej, då gör vi vår grej.
Och deras grej innebär ju väldigt mycket, tänker jag, det här traditionella gamla. Det är mannen som för talan, tjejerna sitter tyst i bakgrunden och nickar. Får absolut inte säga nej. Man ska bara vara fin och trevlig och artig. Inte ha kroppsspråk, inte tala för högt och egentligen inte tala alls för annat än på tilltal, typ.
Har en väldigt gällröst. Och männen, om jag får säga det själv, jag tycker det är mer som att de beter sig som tjejens pappa än något annat. Och tjejen beter sig mer som en sorts dotter, om man får säga det så.
Ja, håller
med. Det var väldigt konstigt beteende att se mina gamla vänner bete sig som de vore 70. Och tjejerna beter sig som de vore 15. Så det var bara så här, this is fucking weird. Och jag köper inte det. Så jag bara sa, vi får bara ge dem lite tid. Låt dem få sväva lite i den här svenska atmosfären en liten stund till. Lo and behold, med månadens gång, de har alla förändrats enormt. Det har vi också såklart. Men vi fortsätter vara oss själva. Vi är bara svenskar i en chilensk kontext. Så det har hänt så himla mycket i den här lägenheten. Och det är så himla intressant. Men det fina tycker jag är att man skulle tro att du och jag har sanningen i våra händer. Right? Och vi är starka, fitness, ser bra ut, whatever. Smarta, whatever. Alla har briljerat. Och vi alla har fallit. Och vi alla har behövt varandra. Och alla styrkor manifesteras dagligen. Kvittar vad det är. Ibland. Ja.
Det jag tycker har varit typ det finaste. Och det här jag kan känna. Jag känner mig faktiskt rörd över det här. För du och jag hade en riktig kraschdag för 3 dagar sedan. Där vi båda två vaknar upp i någon form av fullständig kaos. Jag går ut och tar en promenad. Det dröjer inte mer än några minuter för den första sms:et dimper ner från Jenny. Hola, Eva, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Alltså, är det lugnt där? Hur mår du? Och så skrev jag, nej, det är katastrof nu. Och sen får jag bara långa meddelanden om tröst och pepptak och att vi tjejer ska hålla ihop och... Och sen dröjer det inte mer än 2 minuter till, så kommer ett till meddelande från Gabi. Ebba, var är du? Hur mår du? Direkt. Ja. Och det känns som att vi tre tjejer, för det är ju verkligen ingen självklarhet att tjejer ska hitta varandra bara för att killarna är polare.
Right. Jo, de tjejer, Gabi har sagt det många gånger. Hon bara känner sig liksom att vi hamnar i er värld. Liksom att vi tre bodde tillsammans. The boys, vi har känt varandra hela livet. Och att ni fick vara här. Men jag tycker det är lite fel perspektiv på det. Jag tycker inte att ni ska se alls som att ni skulle inte vara välkomna här. Om något, alltså det här är ert hem lika mycket som vårt.
Jag har faktiskt aldrig känt det där. Jag har inte hört henne säga det heller. Men för det jag upplever är ju att som sagt det är absolut ingen självklarhet. Att bara för att ni har varit polare hela livet. Att era flickvänner ska bli era polare. För att ja, förvisso brukar man väl sökna någon som är förhållandevis lik sig själv. Men... Bara för att man har en typ av vänskapsrelation så kan man vara en helt annan person i en liksom parrelation. Och det är det här jag tycker har varit så himla roligt med att se. För det känns lite grann som att era typ innersta jag har typ lite grann manifesterats i era flickvänner. Nej, men Ignas, det här lugna, sakliga, träffar han en väldigt försiktig liten tjej som sitter och nickar och är jätteduktig på att lyssna när han tar sina långa föreläsningar. Yes. Och medan du hittar någon sån där väldigt passionerad, eldig, stor
fitness.
Ja. Nej, men stor person. Teatralisk, pratig. Ja, vi är ju lika varann.
Grejen är, jag har ju aldrig sett mig själv så där. Men så fort du gick in i rummet här och började prata så bara, ah, now I get it.
Ja, nej, men det är verkligen. Och det är som att Opato har ju hittat sin version i en liten, sprallig, livlig, glad.
De två är från samma planet. De två är från samma planet. När de träffades så var det så fint att bara höra dem prata om musik och fester. De kunde bara sitta och titta varandra i ögonen och bara prata i timmar. Fulla som fan, men lyckliga.
Ja, nej, men visst. Nej, men det är som att ni har hittat en liten mini... egentligen inte manifestation av er själva, utan snarare ett litet inre jag av er själva. Över, jag vet inte. Men det jag tycker är fint är bara att vi tre tjejer har verkligen hittat varandra i det här kollektivet. Jag fick en fantastisk stund här med Jenny i morse. Och Jenny är verkligen en av de här personerna som förändrar. Jag tror att henne som mina samtal är de som förändrar mig mest. För att hon är den typiska chilenska kvinnan. Och det, att komma in och prata med henne, att lära sig prata med henne, är, ja, men det är att komma in i Chile.
Absolut.
Och jag kommer ihåg en morgon, den första morgonen när vi faktiskt pratade ordentligt med varandra, för jag såg att hon var trött. Jag satt ute på balkongen och jag såg att hon var trött och kom ut. Och jag har ju varit lite nervös i att behöva prata spanska, för att den har varit så pass bristfällig. Och i synnerhet med henne, för hon har väldigt, väldigt svår spanska. Men den här morgonen så satt vi och sen tittade hon på mig och så sa hon, Ebba, estoy cansada. Ebba, jag är trött. Och jag såg i hennes ögon, du vet, en sån här trötthet som jag tror aldrig jag har sett i Sverige. Alltså att det var någonting annat. Och sen förklarar hon liksom, samtidigt som hon står och borstbinder, liksom borstbindsröker fyra cigaretter på rad. Och bara, Ebba, det här livet är tungt. Det är hårt. Det är tufft. Jag jobbar hur mycket som helst. Jag får ingenting betalt. Det finns ingenting. Hon bara, men livet är också snällt. Jag är privilegierad i det här landet. Och det är så vackert att hon kan se det i samma andetag.
Grejen är ju så här. Chile funkar på det här viset. Att hon har fixat ett hem i Providencia. Nu har hon redan vunnit. Bara en sån sak. Och hon är bara Ignas flickvän. Men att få vara i en lägenhet i det här området. Då är du redan... you're set. Även om en situation är jätte precarious och jättejobbig. Chile är en djungel. Kan man överleva i Santiago, kan man överleva var som helst.
Det är jag som tycker det är lite... Det här finns också en annan obehaglig sanning i det här. Och det är att det blir ojämna spelplaner. En relation är inte en relation som den är i Sverige. Där båda två sitter med en inkomst och kan klara sig själv. För det mesta. Att du kan faktiskt välja vilken partner du vill vara med. Det valet är inte lika stort här. För när jag pratade med henne och sa att nej, men hon hade haft ett bråk med sin pojkvän. Och jag hade sagt att du måste sätta ner gränser. Du måste liksom, det här är mitt värde. Och så sa hon, nej, bara, då vänder jag och han sig om och går. Och jag var väldigt nära på att säga, ja men låt honom gå då. Fram till att jag insåg, ja, vart ska hon ta vägen då?
Det är ju så, that's the thing. Och det är väldigt synd. För jag är ganska säker på att killarna har haft det i bakfickan. Jag också kanske. Av att man kan liksom... Ja, men då kan du dra. För det är ändå inte ditt hem. Men jag har verkligen inte försökt se på det så. För allting som startade här var faktiskt ett feministiskt initiativ. Jag kom på idén om att bo tillsammans på grund av att jag har sett kvinnornas sorority. Den här systraskapet. Och jag tyckte att vi män måste göra något liknande. Så jag sa, grabbar, vi borde bo tillsammans. Och sen kom tre tjejer in. Vilket bara makes sense. För det var just er kultur som jag försökte efterlikna här. Och jag tycker att det, som tur är, med månadernas gång och allting, trots alla utmaningar, så har det där bara manifesterats mer och mer. Alla har liksom bara funnit sin plats, utvecklats. Och allting i namn av brödraskap, systraskap, gemensamhet, kärlek till varandra, pusha, hjälpa varandra. Och det går utöver det här. Likaså du vet. Inom varenda par och oss som grupp.
Nej, men det där jag har tänkt på också, att det är en väldig skillnad på att ha en bekantskapsrelation, att ha en vänskapsrelation och ha en djup vänskapsrelation. För det är för mig, jag är lätt intuitivt lagd. Jag känner av mycket, jag känner in mycket. Kommer jag in i ett klassrum och det har varit en konflikt, så kan jag ganska snabbt ett känna det. Mm. Det tar en hundradel innan jag säger, oj, här har det hänt någonting. Och så där är ganska många människor. Och jag har fått faktiskt en psykologisk förklaring på det där. Nej, men att man känner av grejer och jag kan fort liksom, men nosa rätt på vart det ligger någonstans. Mm. Men är man en sån person, så har, alltså, människor kan ju inte ljuga för mig. Jag litar inte på människor som inte är ärliga. Människor som inte är öppna. Mm. Litar inte jag på. Mm. Och jag kan fortfarande hänga med dem. Jag kan umgås med dem. Men jag kommer inte släppa dem nära. För att jag känner, nope, du döljer någonting. För jag känner av det direkt. Och det kände jag ju självklart. Så är det ju alltid innan man lär känna en människa på den djupa nivån. Och liksom ordentligt. Att när jag kom hit så kunde jag ju känna att det fanns en distans mellan mig och Batu. Exempel, att han är liksom herren i huset, han har varit den äldsta storebrorsan. En dynamik av det också, att det har varit mycket artighetsfraser och samma sak med alla. Egentligen att man anpassar sig och man vill inte ta för stor plats och man vill inte, men det som har hänt nu under karantänen är ju att i och med att vi har varit instängda och vi har inte kunnat ta oss någonstans, så kommer ju alla färger fram. Varenda liten gråskugga har ju dykt upp här. Gabi kommer hem en dag och bara fullständigt brister i gråt i vardagsrummet.
Vi har stora bråk här som säkert skrämde hela huset.
Nu får det låta väldigt dramatiskt.
Ja, men grejen är så att svenskar kan vara dramatiska när de är högljudda. Vi pratar med tung röst. Vi kan stampa. Jag menar det, yeah, om inte det är ett språk de inte ens förstår. Tänk dig det.
Ja, jag tror snarare det är den lite obehagliga faktorn, för att de upplever ju alltid att jag kommer ihåg en gång när vi hade en helt vanlig konversation på Jytsun och jag typ sa, men Mario, vad ska vi äta senare då? Jag började vara hungrig, men ska vi gå till La Vega? Den konversationen. Och så ser jag hur Juan Paolo kommer, en kille i den här gruppen, och verkligen våndas över att gå fram till oss och sen säger, pardon, disculpe, jag behöver bara fråga en liten sak. Ja. Jag vill inte störa. Ja. Och jag vänder mig om. Nej, det är ingen fara. Och mer eller mindre så tittar han på mig och säger, bråkar ni inte? Ja, nej. Mm. Absolut inte. Och egentligen så är det bara vårt språk.
Vi har ett helt annat sätt att uttrycka oss på. Och det är faktiskt ganska kul, för vi är ganska vikingar i vårt sätt. Vi har ingen problem att slå i bordet om vi vill få fram en sak. Höja rösten. Droppa käken och verkligen uttala. Och alla de här sakerna, för en chilenare ser allting väldigt aggressivt ut.
Och också med tanke på att både du och jag är ju liksom skala 5-1 om man jämför med en chilenare.
Ja, yeah, yeah, och vi är liksom stora och starka och vi pratar. Men samtidigt, jag har hört samma sak om ryskar. Folk tror att ryskar är liksom alltid bråkar, när egentligen det bara är sätt att prata. Och sen har jag märkt nu att när man ser på ryskar och lyssnar hur de talar översättningen, det är inte helt olikt svenskarna. Jag tror vi har lite influens där i vårt säkert någonting där linguistiskt. Man är formell, men det låter hårt. Och det behöver inte alls vara hårt.
Men sen tror jag också att ryskan har det här, just ryska språket har, tror jag, värdet i orden. Mm. På samma sätt som svenskan har.
Okay.
Att till exempel om du säger jag älskar dig. Mm. Är inte samma sak som I love you. Även om den direkta översättningen är det. Ja. Men den kontextuella och den kulturbetingade förklaringen. Eller liksom innebörden av ordet har två olika saker.
Okay.
Hänger du med?
Ja.
För att du kan ju kasta i väldigt, oh, I love you. Och det här kan du kasta säga till alla dina vänner i tid och otid. Mm. Eller ja, my darling, I love. Ja. Ja. Medan om du skulle säga till en främmande person på stan, ja, men jag älskar dig. Då kommer ju du bli klassad som galen. Eftersom att ordets betydelse är så starkt och stort i svenskan.
Ja.
Och jag kommer ihåg. Det här är en jättehemsk sak. Men jag ber om ursäkt redan nu till alla ryssar som lyssnar. Som kan det här ordet. För det här är tydligen det absolut fulaste, vidraste, mest horribla du kan säga till någon någonsin. Jag jobbade med en man från Azerbaijan och jag sa, men du kan inte lära mig till ryska. Jag var 16 år och han var 45. Hans första ord är, ja, jag lovolu tibie. Jaha, jag lovolu tibie. Vad betyder det då? Ja, jag betyder jag älskar dig.
Ja.
Och så började jag skratta lite. Jag bara, tack. Och sen nästa var, jag chatsu tibie. Och det var, jag vill ha dig. En man i 60-årsåldern. Inte fullt lika mycket. Ja, längre. Men jag kunde skratta och slå honom i axeln. Och säga, hörru. Och sen så kom han. Sen petade han på mig och säger, Ebba, kom, kom, kom. Säg det här till Oksana. Så var min andra kollega som var ryss. Säg, idi nashi. Idi nashi. Och jag sa det högt. Jag bara, idi nashi, vad betyder det? Och precis då kom Oksana ut. Och hon stirrar på mig. Som om jag vet inte vad. Ebba, du får aldrig någonsin säga de orden högt bland ryska personer. Aldrig någonsin. Det där är det fulaste, hemskaste. Jag går inte att översätta i något annat språk. Aldrig mer. Och jag tänker så här, hur farligt kan det vara? 16 år. Tänker inte så mycket på det där. Förrän jag 4 år senare spelar fotboll i ett lag med Onsala. Min tränare har en rysk flickvän. Som hade kommit från Ryssland ganska nyligen. Och jag försökte liksom samtala med henne. Och berätta ju den här historien om kocken. Om pizzabagaren. Och sen lärde han mig ett ord som. Jag fick inte använda det här ordet. Och hon skrattade lite. Hon var inte så mycket äldre än jag var. Hon skrattade lite. Jaha, vad var det för ord? Han bara, nej, jag sa, nej alltså, för att det är tydligen väldigt, väldigt fult. Så jag vet inte om jag vågar. Hon bara, nej, det är ingen fara. Och sen sa jag, idi nashi. Och sen vände hon sig om och så pratade hon på engelska. Ebba, I speak 6 languages. And there is no word, no language you can translate this word to.
Vad betyder det?
Det betyder typ dra åt helvete. Men i kontexten av ryskan.
Så är det hårt.
Så är det, alltså du
nej.
Båda de här två personerna reagerade så starkt på det här.
Jo.
Och det där tycker jag är så fascinerande med språk.
Ja, alltså jag skulle vilja varna varenda svensk i världen att. Och det här vet jag av erfarenhet. Tro inte att vårt moralkompass eller vårt sunda skalle, vårt samhälle kommer översättas väl ut i världen. För man tror ibland att man har en väldigt sund logik. För jag är uppväxt med Astrid Lindgren. Så jag har det rätta svaret. Min hjälte Pippi Långstrump. Right? Så du kommer in där och bara tror att de kommer kunna förstå det i slutet av dagen. Du överlever bara för att de anser att du är en dum gringo som är långt ute för ditt vatten. Så egentligen deras bordskick att inte ge dig en släp som räddar dig. Det är inte din logik. Det är inte din kultur. För du blir väldigt snabbt åsidosatt.
Yeah.
Du må ha fin kultur men du är från en liten, liten by där du har inte fått se någonting av någonting. Du har bara gått i en gata och ätit kanelbullar och druckit kaffe. Och jag försöker inte låta hård här. Det är bara att här i Chile har jag haft väldigt, väldigt många situationer. Där jag bara insisterar på att jag har ett sunt sätt att se på saker och ting. Och det har bara blivit kaos. Det blir extremt respektlöst. Det blir dumdristigt. Det blir...
Ja, men till exempel en sån här grej som hierarkier i språket. Är ju en sån bra exempel. Att tidigare i svenskan så hade ju vi ni, herr, doktor, ingenjör... Vi hade ju titlar i Sverige, vi hade också feminint och maskulint språk. Alltså du är med din väninna, du är med din vän.
Mm.
Du kunde inte säga att en vän var en kvinna.
Right.
Hänger du med? Det var samma som i spanskan i mångt och mycket. Okay. Men det där tog vi bort. Och vi tog också bort hierarkierna, vi tog bort titlarna.
Mm.
Vi började säga du till varann.
Mm.
Och det här är ju någonting som man fortfarande inte gör här i Chile. Till exempel grannen. Det börjar med att han säger, hola señor, como está usted?
Nej.
Och det vill säga, senior är ju en typ herr.
Herre.
Herre. Och herre. Usted är ni. Ja. Så det han egentligen säger, hej min herre, hur mår ni?
Ja. Och det är den typiska hälsningsfrasen. Absolut. Om Pato är på jobbet så pratar han så med sina kollegor för det mesta.
Ja, och grejen är ju att för en person som håller på att lära sig ett språk, det där är ju en öppning för kulturkrockar som heter duga. Så fort, alltså som sagt, du kan nog komma undan med till exempel, jag ser ju verkligen ut att vara allt annat än chilenare. Så att jag tror aldrig att människor kommer att bli upprörda över en sån här situation. Eller har jag fel där?
Du kan göra dig fiender. Du skattar inte det där. Absolut kan du göra dig fiender.
För att jag inte kan etiketterna.
Alltså människan är komplex. Du är en vacker kvinna, du är lång, du är fit, du är intelligent, du, man ser på dig och det är lika med pengar. Därav du är hatvärd för du har pengar när de inte har pengar. Social, ekonomisk xenofobi. Så, you know, det, som sagt, det är mer komplext än man skulle tro. Jag kan bara erbjuda rådet av att bara vara ödmjuk. Ta fighterna som du absolut känner att du måste ta, men annars det är en uppförsbacke om du vill förändra världen. Det är sådär.
Jo, men sen är det ju också det här med ja, men för det med språket, med spanskan, att jag tror ju inte att alla de här sakerna som du förklarar här handlar ju mer om hur ska man uttrycka det? Att du har ett värde.
Privilegium.
Eller du, ja, men privilegium kanske. Mm. Att jag som svensk sitter på väldigt många privilegium. Och det, av den anledningen kan jag skapa mig ovänner här. Men tror du att språkbarriären skulle kunna bli en sån grej? Tror du att även om jag inte lär mig det här. Hola señorita, hola señor, como está usted. Om jag inte lär mig det, kommer jag kunna lite typ nitas på det?
Det finns ju barriärer över hur djupt du kommer in i samhället. Om du lär dig prata väldigt neutralt, yes, du kan föra samtal. Men du kommer ju liksom aldrig riktigt komma in en riktigt. Jag menar, du kan bo i Sverige i 30 år, men så länge du inte tar på dig folkdansen och gjort groddansen och det, ätit surströmming, så finns det ju grader av kulturen du aldrig riktigt når. Det blir halv invandrare, turist, hur man nu vill se på det. Farsan har levt i Sverige över 30 år och han är mer svensk än chilenare idag. Och han ser på sig så där. Men med allt resande jag har gjort, jag kan bara se en chilenare när jag ser på honom. Du är väl skött. Du är inte en svensk. och där är jag kanske lite skadad. Men det jag bara ser att världen är väldigt liten och väldigt stor samtidigt. Ju äldre jag blir, hippie-idén att vi alla ett. Det var väldigt stark en tid och sen började jag inse att vi är så jäkla vitt skilda. Och nu inser jag igen med pandemin och allting att vi måste vara ett. Men i det här så är vi så vitt skilda att det är nästan ett mirakel att två människor kan prata och komma sams. För alla är olika. Så som svar på din fråga. I don't know. Att bygga broar är positivt. Jag vill inte bygga några murar här. Jag vill bara att folk ska veta att det är fan inte lätt. Det är inte lätt.
Nej, gud, det är det verkligen inte. Och är det någonting som jag också har tänkt med språkinlärning? Att jag har ju en privat elev som jag undervisar 2 gånger i veckan. En gång engelska, en gång svenska. Men så när vi hade svenska lektion så skulle jag prata om prepositioner. Och där jag försökte förklara uttrycket om. Och det var en sån här, vi använder det i tid och otid, här och där. Vänd dig om. Ja, jag tycker om dig. Ja, men om vi går dit. Det beror på om vi tycker att det är roligt. Det här om, du kan inte översätta det. Det är liksom bara ett så här slängord som existerar lite överallt. Och jag tror att det där är bland annat ett av de här orden som kommer vara...
Så småningom.
Ja, men det kan du ändå lära dig att använda och i vilken kontext. Men just när ska du peta in om? För min elev hade ganska mycket problem med att när den just skulle in.
Mm.
Han är fantastisk i övrigt.
Mm.
Men just de här prepositionerna är jättesvåra på svenskan.
Mm.
Och om du inte har det från början så tror jag att du alltid kommer kunna pinpointa den här personen är inte härifrån.
Mm.
På samma sätt som att hur bra jag än kommer bli på spanska så kommer alltid folk kunna för att jag har missat någon av de feminina eller maskulina termen här. Mm. Jag säger el calle istället för la calle. Bara där så har människor redan okej. Okay, you're not from here.
Yeah.
Och det där är en grej som jag tyckte var så himla intressant nu när man också märker att både Jenny och Gabi har börjat bli, men i och med takten att min spanska har blivit bättre, så har ju också, för Jenny pratar ju ingen engelska alls.
Mm.
Och Jag var jättestapplande på spanska jättelänge, så att det var egentligen på min födelsedag första gången där hon och jag fick ett ordentligt riktigt fint samtal, när jag vågade gå ut med henne och ha en stund. Vi var ute i 3 timmar och bara prata. Satt med telefonen med översättningsapp när någonting sket sig, men det var så himla fint. Men det jag tycker är det finaste med allt det här är att Jenny har fått det självförtroendet nu, att hon också vågar rätta mig. Och vilket gör ju, tror jag, hon är ju definitivt en anledning till att mina spanska har blivit så mycket bättre på väldigt kort tid. Dels för att jag måste slå upp ord, det funkar inte med engelska, jag kan inte kasta mig in där. Som jag kan göra med Gabi, för hon pratar ganska bra engelska, eller hon förstår väldigt bra engelska. Men vi hade ett samtal i morse, jag och Jenny, och det var så himla himla fint när hon avslutade med att säga: jag bara, tack för det här samtalet. Det här var väldigt intressant, det här var bra. Det är intressant att få höra andra perspektiv och få se andra historier och få höra ett annat typ av liv. För vi satt och pratade och jämförde jättemycket Chile och Sverige, och fördelarna med Chile, fördelarna med Sverige, nackdelarna med Chile, nackdelarna med Sverige. Och vilket land, liksom, var man är kapabel att vara sund. Och så sa jag till Jenny idag, lite djärvt, men jag sa det, jag bara, nej, men det känns som att majoriteten av det chilenska folket bara överlever och inte lever. Och lite anledning till att vi kom in och började prata, eller jag började tänka på det här nu, att just nu under tiden vi pratar så sitter Gab ute på balkongen och har definitivt någon diskussion med sin familj. Det finns massa stök där, och man inser liksom att vara kvinna i det här landet är absolut inte samma sak som att vara kvinna i Sverige. Det är två helt vitt skilda verkligheter. Och jag tänkte på det, att bara vara från Sverige, att vara uppvuxen i det systemet med skolan vi har, med tryggheten vi har, för
Maten, luften,
maten,
vattnet.
mat, luft, vatten, allting. Och återigen, jag vet att det finns problem i Sverige. Jag vet att alla inte är lyckliga dagen i ända. Men precis som jag skrev i den här artikeln, att om man har en skala på 1 till 10 över hur skitigt ett liv kan vara i respektive land, där 1 är bäst och 10 är sämst, så skulle jag säga att Sverige ligger på en 1 och Chile ligger på typ en 8.
Alltså, ärligt talat, Sverige, alltså det mest intressanta med Sverige just nu är att de gjorde en helt annan grej med pandemin. Och att de står på sig. Det tycker jag är verkligen fantastiskt. Men utöver det, jag kollar på alla mina svenska vänners Instagram. Jag är ledsen när vi börjar, men fucking tråkigt. Det enda de gör är att klä sig i vitt och gå och äta någonstans. Och sen eventuellt på helgerna så drar de till ett hotell med spa och äter gourmetmat. Om inte gör det där så åker de iväg och gör exakt samma sak någon annanstans. Jävla futtigt tycker jag.
Och därför finns det också ett väldigt värde i att resa, lära sig ett nytt språk och verkligen komma in i någonting annat. För det får en att uppleva och tacka och se livet på ett helt annorlunda sätt. Och jag tänker på det i samtalen jag har haft med Gabi, i samtalen jag har haft med Jenny. Alltså hur sund den här interaktionen är. Och inte bara för att jag ska komma som någon riddare på vit häst och berätta om hur fantastiskt kvinnorna har det i Sverige. Det har varit lika mycket och fantastiskt åt andra hållet. När jag har tittat på dem och bara, alltså, ni är så jävla häftiga. Ni är så coola. Gabi, liksom, hon är kock. Hon är typ 1,58, 1,60 max. Rödhårig. Jättesprallig. Hon sticker liksom i 20-årsåldern iväg till Peru och jobbar ensam där i 3 månader, bor på ett hostel själv. Och hon berättade liksom att när hon, ja, hon hade bott där i typ 2 veckor, eftersom alla bara kom och gick, så blev ju hon lite typ landlord över det här stället. Så hon, när nya turister kom in där, så hon bara, oh, hola, bienvenida, hon blev ju som en liten värdinna för det här hostelet. Och levde rövare där. Och när hon berättade om de där erfarenheterna, jag bara, jäklar vad roligt. Alltså, häftigt liv. Hon har rest mycket i Sydamerika, sett saker och du
Här
vet.
är det väldigt lätt att vad heter det? Hitchhika. Lyfta och resa genom Chile på det viset.
Oj, det hade jag ingen aning om.
Det är väldigt, väldigt vanligt. Många av mina skolvänner gjorde det när vi gick i skolan under somrarna. De bara reste till södra Chile och campade. Vet, för mig var det galet. Jag bara, fan, jag kommer dö.
Ja.
Men det är del av äventyret här. Folk bara, they just run with it. Amerikanskt. De amerikanerna funkar lite också sådär, you know. De gillar äventyret, resan.
Ja, nej, men det är det där jag tror också att att resa runt i Europa är ju inte samma sak som att resa runt i Sydamerika. Och det där tror jag också är en ganska viktig sak att poängtera, att visst, språket är detsamma i nästan till hela Sydamerika, except franska Nya Guinea och Brasilien är väl. Resten pratar spanska.
Ja, portugisiska i Brasilien.
Ja, precis. Men att resa runt i Europa, det är ändå en ekonomisk standard som är ganska hög, och det är förhållandevis säkert om du håller dig i turistområdena. Den säkerheten är inte erbjuden runt i den här världsdelen.
Oh, forget about it. Inte ens chilenarna är säkra i Chile.
Nej.
Så nej, helt annan femma.
Ja, men och därför liksom att sticka iväg som 19-åring, resa ensam och bara resa runt i Sydamerika. Ja. Det där är en jäkla... Det är en bragd, alltså det är hatten av. Ja. Och hon hade möjlighet att göra det, för hon hade ett jobb där hon kunde vara rörlig. Och i och med att språket, det är därför det här... Gud, nu kommer mina nerdpoints här. Det här är ett optimalt valutaområde. Jag kommer ihåg att vi skrev en tenta om det på universitetet. Där, hurvida man skulle reflektera om EU var ett optimalt valutaområde.
Ja.
Och en av de indikatorerna på att det är det är ju att du pratar samma språk.
Mm.
Att det är lättrörligt. Och att du egentligen har samma valuta. Det är ju det som är... Därför är EU inget bra valutaområde. Optimalt valutområde, vill bara få in det. Men runt om i Sydamerika är det ju lätt att resa, för de har språket här. Att mer eller mindre kan du resa överallt. Och det var ju som Gabi berättade när hon åkte till Brasilien. Att hon, om en brasilianare pratar långsamt, så kan hon mer eller mindre förstå hela kontexten. Och det kan väl du också?
Jo, alltså det är inte helt olikt en svensk och en dansk.
Nej.
Nej, det finns liknande grejer. Och sen lär man sig lite av dem som gör att man förstår det lite bättre. Ja. Som danskar och svenskar, tycker jag.
Ja, nej, men det där jag tyckte var så himla... Det var väldigt intressant att lära känna... Det har varit intressant med att lära sig det här nya språket. För alla personligheter i det här hushållet har ju förändrats så många gånger.
Mm.
Och det här är alltså en språkinlärningsprocess. Det börjar ju liksom med några enstaka ord här och var. Och att lyssna. Och då skapar du dig en bild av vilka människorna är. Som följer över att du ser deras minspel, du ser deras gester, du ser deras kroppsspråk. Och då får du en idé över, okej, det här är den här typen av människa. Och sen desto mer spanska du lär dig, så kommer den där bilden med största sannolikhet att förändras jättemycket. För det jag upplevde som ilska till exempel var egentligen glädje.
Ja.
Eller det har blivit så många spännande liksom, krockar i huvudet för mig när jag har suttit och lyssnat. När jag helt plötsligt tänker, ja men de pratar ju om det här, han är väldigt upprörd. Nej, det, nej, nej. Det var precis tvärtom.
Ja, men det är som när vi bara pratar om någonting och de skulle kunna svära på att vi håller på och diskutera. Men du har ju liksom bara skalat av en massa lager, liksom som en lök. Liksom så här, först var det teckenspråk, sen var det lite engelska, sen lite spanska. Och sen spanskan blev så pass att de kan bara prata fritt. Och sen när vi har våra chilenska träffar, först hängde du inte riktigt med, försökte förstå. Nu kan du bara sitta och hänga med och... Och med lite alkohol kommer andra sidor fram. Så it's just, it's like the gift that keeps on giving. Och det fina och det vackraste av allt det här. Och det vill jag verkligen säga till allihop som lyssnar. Att det jag och Ebba har gjort som är det otroliga här är att vi bara är oss själva. Vi behöver inte anstränga oss en sekund. Och bara att vara oss själva, svenskar som är uppväxta i ett helt annat system. Bra mycket bättre system. Du ger chilenarna hopp. De ser en tredimensionell version av vad som är möjligt. Sundare människor, gladare människor, bra mycket mer förberedda människor. Vi har bara, alltså det går ända in i genetiken. På grund av att vi har haft en skolgång med bra mat, bra vatten, bra luft. Så ja, vi har bättre benstomme, vi har kryare fysiker, vi är sundare på många sätt och vis. Chilenarna, när jag växte upp här, alltså vid 13-14 efter skolan, det enda de gjorde var att köpa ett pack cig och sitta och röka och prata. Väldigt socialt, väldigt härligt på det sättet, men varje helg var alkohol, chips och cigarett. ända in till idag. Varenda helg. Det är systematiskt. Så det, vare sig man vill eller är chilenare, bara bryter ner sig själv på ett sätt som ingen svensk gör.
Nej, men och sen alltså visst, svenskarna är ju glad i flaskan också. Att, men så jag nog har levt mycket av min tonårstid har ju varit fredag-lördag. Utgång fredag-lördag. Men det är under en tid av livet. Och jag tror att det är där skillnaden kommer. Att i Sverige, men jag har ju fortfarande varit ute mycket på krogen. Liksom i ja, men 28, 29, runda 30-årsåldern. Har jag ju varit ute mycket. Men man börjar ju se vilka typ som inom situationstecken är kvar på krogen. Efter man har vandrat där in och ut i 10 års tid. Och det är väldigt många som försvinner för att livet förändras. Det kommer en ny tid. Men grejen är att med chilena, det jag har upplevt är att även när du får barn så fortsätter hela den här typen av liv. Vilket jag tycker är helt fantastiskt å ena sidan. Ja, de må förstöra sig själva inifrån och ut. Men grejen är att det är inte så himla kinkigt.
Nej, jag tror man förväntar sig liksom, okej, okay, istället för att leva 85 år så lever jag kanske 76. Jag ska leva dem väl, för det finns inte mycket mer att göra. Jag har alltid sagt att chilenaren är väldigt duktig på att skämta och extremt rolig.
Bra på att leva.
Bra på att leva, för omständigheterna är så tuffa att man måste hitta något sätt att förliva dagen och skämtet och allt det där och maten. Men det är ju synd, för det finns mycket ignorans och det finns väldigt fattigt också, vilket gör att maten blir inte särskilt bra. Så ja, man drar ut och härjar och festar varenda helg i Sverige. Men just du drar till Lilla Torg, du äter en gourmetgrej, en plankstek, en bra, alltså det är så här, jag vet inte, fina grejer. Här, allting kommer med pommes. Bara massa pommes överallt.
Ja, i en liten plastlåda.
Jag kommer ihåg, jag gick i skolan här, så hade vi en engelsklärarinna som alla tyckte var jättevacker. Och också, men jag var ju svensken. Så jag hade ett annat sätt, en annan approach. Så jag gick fram till henne, jag kommer ihåg, jag bara frågade henne, Miss Susan, hon heter Susan, vad är din favoritmat? Jag ville bara starta en konversation, se om hon var intressant på något vis. Hon bara, ah, jag älskar pommes. Jag bara,
Det var hennes favoritmat.
ah, det bara sköt ner alltihop. Men, oh, man, really? Det var bara så här, come on, något annat. Pommes? Vad fan, jag friterad skit.
Hon kanske hade någon nostalgisk minne från när hon var
Nej,
liten.
nej, nej, nej. Standard här är att älska pommes på ett sätt. Liksom, pommes is the shit. Och efter skolan, alla ville gå och äta pommes och röka. Alltså, det, livsstilen är inte särskilt sund.
Jag kan ju säga också att pommesen här har ingenting att göra med pommesen i Sverige. Pommesen här är fan äckliga. I'm so sorry, men det är riktigt äckligt.
Ännu större anledning att inte äta skiten, men det är det jag menar. Det finns sådana diskrepanser som bara gör att det blir helt annorlunda livsupplevelser liksom. Men det man ser här, och det vi, bara för att avsluta det vi pratade om för typ en timme sedan.
Nej, kör.
Att om man vill göra en förändring, det, bara vara dig själv, representera dina värderingar och ge människorna runt omkring dig, inte en vecka, inte en månad, ge dem 6 månader. Och först då kanske du ser att det fanns någonting som klickar och de gör något annorlunda. Inte direkt kanske det du önskar för dem, men de kommer göra någonting som är absolut bättre. Och lite i hand med det du försökte förmedla. Det är det jag har sett här i huset. Jag menar, vi var fitness, vi befrämjade, var mer relaxed, ingen konservativ gammal bullshit, utan vi bara var mer avslappnade. Du vet, beter inte som det var 30-talet, vi kommer från Sverige, vi är från framtiden, beter mer som oss. Och det är ju det som hänt. Men efter några många månader, nu efter 6-9 månader, så har Ignacio och Jenny börjat ta tag i träningen och deras fysiker har helt förändrats och deras beteende har helt förändrats. It's wonderful, it's beautiful. Men man behövde tålamod. Man måste ge människor tålamod. Får intrycket, de får smälta det, de får ifrågasätta det, de får diskutera det, de får prova det. Och sen efter några månader, helt plötsligt så har deras beteendemönster förändrats till något helt annorlunda och förhoppningsvis för det bättre.
Ja, men verkligen. Och det är ju som att Gabi har ju börjat köpa proteinpulver nu.
Ja.
Jag borde för övrigt bli försäljare av proteintillskott här i Chile. Jag har fått många till den där butiken där jag handlar mina grejer. Men ja, absolut. Och grejen är ju någonstans också med maten. Jag var inne på någonting med maten.
Äckliga pommes.
Nej, jo, att det inte är så förbaskat neurotiskt här. Jag kommer ihåg, jag pratade med en kompis med mig som är utbildad förskollärare. Och så satt vi och diskuterade, vi var ju vänner när vi var små. Och så satt vi och diskuterade nu för några år sedan. Där hon sa, men Ebba, vet du fan, jag har tänkt där på det. Som hur ni levde hemma. För att pappa, han var ju civilingenjör, så att han jobbade sent. Han jobbade från, ja men säg 8 till 8 säkert. Och vi var ju ganska små, men mamma fattade det där beslutet när vi var små. Hon bara tänkte att nej, de kommer ju inte komma ihåg Botte om inte vi liksom ändrar om rutinerna. För att en barn i 5-6 års ålder, de ska gå och lägga sig vid 8-tiden. Men mamma insåg att ja, men då kommer ju inte de, kommer de bara ha helgerna till att lära känna Botte, vi kan inte ha det så. Så att det mamma gjorde var ju att men vi gick upp till skolan, vi åt frukost och sen när vi kom hem åt vi en ordentlig fika. Mamma hade bakat bröd och
Ni
yoghurt
var
och
däcka.
ost och liksom, ja, men allt det här. Ja, men lekte med våra kompisar. Så vi hade ju tagit hem jättemycket kompisar, ofta uppe i Gällivare, vi bodde nära skolan. Så det var ju jag, Kalle och Olle med varsina en, två eller tre kompisar var. Det var ju barnkalas där typ. Ja men,
Fan vad kul.
ja men supermysigt och alla åt sig mätta och nöjda och glada. Och sen var ju inte vi hungriga förrän typ där vid 7-tiden. Och den vi egentligen skulle gå och lägga oss, då hade mamma gjort middag. Så vi satt ju ner varenda dag. Har vi alltid ätit middag tillsammans under tiden de var tillsammans. Vilket gjorde ju att det här gick ju upp för mig i vuxen ålder. För jag har en kompis till mig som är civilingenjör som ringde. Hon bara, men fasen Ebba, din pappa var ju också chef. Hur mycket jobbade han egentligen? Och så tänkte jag bara, nej, men han hade väl ett vanligt jobb 7-4. Jag hade inte reflekterat över det. Och sen när jag började tänka på det, ja, men han var ju gruvchef uppe i en Aitik. Det är som en av Europas största koppargruvor. Det är klart som fasen att han inte hade normala arbetstider. Så ringde jag till mamma och frågade, du med pappa när vi var små, hur mycket jobbade han? Det var 10 timmar om dagen i alla fall. Och jag kommer ihåg hur jag blev så här. Jag har inget minne av det här överhuvudtaget, att pappa jobbade mycket. Och jag tror att det handlar om för att vi fick middagen tillsammans. Men det min kompis berättade, hon som är förskollärare, det var ju att ja, alltså ni hade ju blivit, era föräldrar hade blivit sossanmälda idag. För att vi åt middag så sent och att vi liksom var uppe alldeles för sent och sov för lite. Och det där är den svenska neuroticismen i sin högform. För hur många barn har inte du sett här ute på manifestationerna klockan 1 på natten? Ungarna springer runt och skrattar och leker och har kul. Hur har din uppväxt sett ut här i Chile? Har du gått och lagt dig klockan 8?
Men vad fan, natten började vid 12. Då började kackerlackskriget. Jag och Miguel, vi för sommaren, vi började kämpa mot kackerlacken ända till 2-3 på morgonen. Bara hoppa och stampa på dem i våra sandaler. För de kom upp då på nätterna. Och det var kriget, det var jag och han mot en massa kackerlackor. Vi höll på där till 1-2-3. Alla vuxna satt och drack rom och snackade. De visste vad vi var. Och man känner sig aldrig så levande som de där stunderna. Du får vara liksom i periferin av den vuxna grejen. Men du gör din egen grej. Och det är så skönt. Man känner att vi alla är tillsammans. Men samtidigt inte.
Om man är trygg.
Man är trygg och man får dela med kusiner och känna den där värmen. Jag vet inte. Svenskarna har gått in i en konstig mall och de tror att allting ska funka sådär. Man, kolla, bara titta ut en sekund. Sverige är skitlitet. Världen funkar extremt annorlunda än Sverige. Så jag tror svenskarna kan lära sig mycket och kanske inse att there's other ways. Livet är bra mycket större än vad man tror. Den här diskussionen jag alltid har med konservativa svenskar, vet du, allting stannar vid rikets gränser. Jag bara, men fan vad futtigt det är också. Jag menar, man, det är ingenting. Det är litet. Jag är jävligt tacksam för Sverige och jag är svensk och allt det här, men jag menar, det är därför vi älskar Pippi Långstrump. Hon bara bryter mot allting. Hon har också blivit sossanmäld.
Ja, i allra högsta grad.
Yeah, med en fucking häst och grejer.
Hon apa.
Och en apa och massa cash och bodde ensam. Men var det inte så att det var en tant som ville typ
Prussiluskan.
there you go. Ser du? Astrid hade redan svar på allt det här. Man måste gå tillbaka till the roots.
Vet du vad jag började tänka på nu med Pippi Långstrump? Jag tror att den är skriven på 70-talet. Hur många andra länder i världen tror du att du hade kunnat skriva om världens starkaste flicka som lever själv och är rik och tar hand om sig själv? Om en flicka. Hur många andra länder i världen tror du det hade varit möjligt i?
Ironiskt nog så tror jag inte att det går att göra i Sverige längre. Så vi inte någon gör det. Men vad du förklarar så verkar Sverige ha gått lite vilse.
Ja, men faktiskt med det där, för Pippi fick jättemycket kritik när det kom, om jag kommer ihåg det här rätt. Att det var ju en, herregud, att man ska uppfostra flickor till att bete sig på det här sättet. Att det fanns, om jag kommer ihåg det rätt, så fanns det en sån anda i luften. Och det är därför man älskar Astrid Lindgren, för att hon, du vet, bara självständig flicka, liksom stark och glad och fräknar och stora flätor som står rätt ut och tar hand om livet som det kommer.
Ja, men jag tror hon träffade en rätt nerv. Hon förstod ekvationen och hur man bara kunde översätta den oskyldiga lekfullheten hos barn och föra över det till det vuxna spektrat. Men liksom det blir bara, varenda story hon gjorde var liksom klockren. Och jag tror man måste försöka komma ihåg det där, the sense of play, the sense of fantasin, att leka, använda din individuella kapacitet och kreativitet för att ta dig an världen.
Och det jag tror också att Astrid Lindgren gjorde som var så briljant var att hon inte undervärderade barns intelligens. Att många av de hennes sagor, det är rätt tunga historier och de är inte alltid jätte, liksom, enkla. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på läger. För det här var nog den största, så här, shit, vilket geni Astrid Lindgren var. Hon var född 1908, tror jag, om jag kommer ihåg det rätt. I Vimmerby, eller ja, i Småland, och flyttade sedermera upp till Stockholm och bodde där. Men när jag jobbade på läger så jobbade jag med social resursgrupp, vilket innebär, ja, men personer som har det svårt hemma. Och de här barnen, de hade noll och obefintlig förmåga att sitta mer än 2 minuter. Alltså det var helt omöjligt. Vilken film du än slog igång, vad du än gjorde, så skulle man ändra saker hela tiden. Förutom när man slog på Astrid Lindgren. Och det tror jag var det coolaste. Jag testade med Hannah Montana, jag testade med, ja, men du vet, för de,
Hur ska man
nej, men för
jämföra?
de vill ju titta på det. Jag
Okay.
tog upp Netflix, liksom, ah, okej, okay, nu ska vi ha gemensamt här. Och de bara, vi ser med Hannah Montana, eller vill titta på de här sakerna som de ville, Sune Sommar, den nya versionen, fruktansvärt dålig. Men vi skulle se dem där, ingenting hände och de bara for ju runt som studsbollar allihopa. Och sen till slut, nej, nu tänker jag välja film, sa jag. Nej, jo, och sen slog jag på Pippi Långstrump och på De sju haven. Knäpptyst. Och de var som helt förtrollade av den här filmen, från att de har varit liksom ett gäng med 5 stycken studsbollar, till att bara sitta helt fängslade av det här. Och det är så bra för små flickor att få titta på det här som är en sån enorm kontrast till allt annat de ser idag, som de hör idag, som de lyssnar på idag. Det är en helt annan svenska till att börja med. Det är ett helt annat språk, det är ett helt annat förhållningssätt. Det har ingenting att göra med plastikoperationer, smink och bröst eller framgång och lycka. Det har att göra med självständighet och individualitet. Jag är min egen individ och jag klarar mig själv. Oavsett om jag är kvinna eller man, vuxen eller barn. Och det finns något så stärkande och vackert i det där.
Det gör ju identitet nu när du säger det. Jag var ju uppväxt i Malmö. När jag var liten så pratade jag som en, inte proper svenska, långt ifrån. Men att kunna höra alla barn i Bullerbyn och förstå vad det handlar om när det är en gammal Sverige är på landet som har ingenting att göra med min verklighet. Det ger ju en sense of belonging, att du tillhör den här kulturen för du förstår. Och det är svenska barn, som dig själv, annorlunda men en annan tid. Så det ger dig ju identitet. Du blir nog aldrig mer svensk än när du uppskattar en Astrid Lindgren-bok. Det är så mycket svenska värderingar och grejer som kommer igenom. Och som du säger, hon var född över 100 år sedan. Barn på den tiden fick ju ta hand om tunga grejer. Det fanns ingen daltande med barn. Om du hade en alkisfarsa skulle du ha det in your face every day. Om huset brann ner så... Alla stories har ju grov las och känslor och grejer. Och det är ju genom filtret av ett barn. Så det finns inget daltande där. Du tas på högsta möjliga allvar från första synen. Och jag tror man behöver göra det. Människan måste börja ta sig själv lite mer på allvar.
Jo, men och det är det här jag tänker också, alltså vikten av att faktiskt respektera ett barns intelligens. Och det här var en jätteliten grej som jag tänkte på häromdagen. Jag kommer ihåg uppe i Gällivare, jag kan inte vara mer än 6 år gammal, vi höll på att göra ett pepparkakshus. Och min morbror hade smält sockret i stekpannan. Och jag frågade honom, kan inte jag få göra det där? Nej, det är alldeles för hett.
Mm.
Men jag kommer ihåg fortfarande att jag blev så... Jag blev putt på att han inte lät mig göra det där. För jag visste att jag skulle klara av det. Och jag var ju 6 år gammal. Och nu när jag tänker ut vuxet perspektiv, låta en unge hålla på och peta i stekhett socker. Nej, tack. Jag hade gjort exakt samma sak som min morbror. För man tänker att nej, men det här barnet, det kan bränna det. Det kan vara riktigt farligt. Men jag kommer ihåg min frustration när jag var liksom 6 år gammal. Jag vet att jag inte kommer bränna mig. Jag förstår att det är varmt. Jo, men... Och jag tror att på något sätt så knäckte Astrid Lindgren det där i form av att hon accepterade och respekterade barnens intellekt och intelligens. Att genom böckerna, genom att skapa karaktärer som var äventyrliga som Kalle Blomqvist. Mm. De jagade rätt på en tjuv när de lekte röda och vita rosor med sina vänner.
Mm.
Eller Ronja Rövardotter som åker ut ensam i skogen och bor där hela sommaren i sin grotta med Birk.
Och möta vildvittrorna. Alla de här, vet du, de där
grådvärgarna.
Vad så, de farliga.
Ja.
De måste den hugga tag i. Yeah. Och rumpnissarna såklart.
Jo, men att allt det här är ju liksom, det är barn som gör helt fantastiska äventyr som du aldrig hade kunnat drömma om att göra idag, de flesta barn i alla fall i västvärlden. Det finns ju inte på världskartan, du släpper ut din 12-åriga unge i skogen i 3 månader. Gud vad befängt.
Ja, jag måste säga innan, ska vi avsluta snart? Jag vill bara säga, för att nämna Kuba på det här avsnittet också. Jag kunde inte tro vad jag såg på Kuba. Vi var tvungna att stanna upp och typ bara wonder. För vi såg ett gäng kids fäktas med pinnar och leka pirater på gatan. Nej, fan har man sett det där. För det är ett bra tag man såg det där. Och dessutom var det liksom fullt sunt. För de har ju inte så många grejer så de måste leka. Och de var så lyckliga. Och en sak som är väldigt fin med Kuba är att kvinnor och alltså flickor och pojkar leker tillsammans. Det blir så naturligt. Alltså det blir, man bara leker och leker och leker tills hormonerna tar över. Och lekarna bara blir en annan lek. Men om man har känt varandra hela livet.
Mm.
Så det är så beautiful. Det fanns inga grupperingar. Alla hängde med alla. Kvittar vem du var. Och så ser barn leka med pinnar och fäktas och leka och springa. It's a beautiful thing.
Ja, jag tror att liksom summan av allt det här, det blev nästan typ ett lingvistiskt program det här. Det var det vi kom fram till innan, vilket inte alls var tanken. Men det är det här som är så fantastiskt med att sitta i de här samtalen. Man bara spinner iväg och drar iväg åt olika håll. Så, nej, det har varit, tack för idag Maru. Det har varit en väldigt fin 22 augusti för mig, 2020. Det får jag tacka dig för.
Thank you, darling. Love you.
Love you. Ciao, everybody.
Ciao, motherfucker. I mean, hey, everybody.